skriften.
Turn to the scripture.
Och vi ska tala egentligen om fyra olika saker idag.
And we'll speak about four different things today.
Som alla har att göra med Bibeln.
And they all are dealing with the Bible.
Är ni förvånade?
Are you surprised?
Första är då Bibelns auktoritet.
And the first one is the authority of the Bible.
Den andra saken vi ska tala om är Bibelns felfrihet.
And the second one is the infallibility of the Bible.
Och den tredje saken är Bibelns inspiration.
And the third is the inspiration.
Och den slutliga då, sista och slutliga är Bibelns, jag kallar det för tydlighet.
And the last one is the clearness of the Bible.
Clarity kanske.
Clarity.
Alltså att kan Bibeln bli förstådd?
Is it possible to understand the Bible?
Meningen att vi ska förstå
det. Are we meant to understand the Bible?
Jag älskar en vers som finns i Apostlagärningarna.
And I love this verse in Acts.
Kapitel 5.
In chapter 5.
Och det är vers 20.
Verse 20.
Och där står det så här om apostlarna.
And it says about the apostles.
Att gå och ställ er i templet.
Go to the temple.
Och så står det att förkunna allt som hör till detta liv.
And proclaim anything, everything that is about this life.
Är inte det häftigt?
Isn't that great?
Förkunna allt som hör till detta liv.
Proclaim everything pertaining to this life.
Och vad är det då för liv?
And what life is this?
Det är inte livet i den här världen.
And it's not life in this world.
Utan det är livet som är förknippat med Kristus.
But it's life in Christ.
Vad det innebär att vara en troende i nya förbundets tid.
What it means to be a believer in the age of the new covenant.
I första Mosebok 3.
In Genesis 3.
Och vers 1.
Verse 1.
Så ser vi där en attack.
We see an attack.
Den första attacken som vi ser från Satan.
And we see the first attack of Satan.
Vad är den attacken är riktad mot?
And what is it directed against?
Den här boken.
It's against this book.
Vad är det han säger till Adam och Eva?
And what is saying to Adam and Eve?
Har Gud verkligen sagt?
Has God really said?
Har Gud verkligen sagt?
Has God really said?
Vad är det Gud säger till oss?
What is God saying to us?
Det Gud vill att vi ska veta, det har han skrivit i den här boken.
What God wants us to know is written in this book.
Vad är det Satan säger?
And what does Satan
say? Har Gud verkligen sagt?
Did God really say?
Är Bibeln verkligen auktoritär? Har den auktoritet?
Is the Bible really an authority?
Är den verkligen felfri?
Is it really infallible?
Är den verkligen inspirerad?
Is it really inspired?
Och är den verkligen så tydlig så att vi kan förstå den?
Is it really so clear that we can understand it?
Så titeln för våran predikan idag.
The title of the sermon today.
Den är hur ser du på Bibeln?
Is how do you look upon the Bible?
Och vi ska titta på då de här fyra olika sakerna.
And we'll look on at these four different things.
Och det första är då Bibelns auktoritet.
And the first one is the authority of the Bible.
Vad är Bibelns plats i våra liv?
What's the place of the Bible in our lives?
Ni vet, i många kristna sammanhang.
You know, in many Christian places.
Så handlar det om känslor.
It's about feelings.
Jag har varit i kyrkor där människor står så här i en timme.
And I've been to churches where people have been doing this for
bokstavligen talat.
I mean literally.
Jag vet inte. Ingen undervisning, bara.
I don't know, there's no teaching.
Jag har varit i en del kyrkor där någon står i en timme.
And I've been in a...
See, talking about that.
I've been in churches where people have sounded like this for an hour.
Och jag vet inte hur mycket undervisning det är där heller.
And I don't know how much teaching they get either.
Och jag har också varit i på platser där människor briljerar med sina intellekt.
And I've been to places where people are trying to shine with their intellects.
Jesus sa, men egentligen menar han så här.
Jesus said, but actually he meant this.
Med andra ord, en människa sätter sig i förarsätet.
In other words, a human being is taking the place in the driver's seat.
Och säger att Gud vet egentligen inte vad han säger.
And says that God really doesn't know what he's saying.
Så det finns ett fokus på känslorna.
So there's a focus on the emotions.
Det finns ett fokus på traditionen.
And there's a focus on the traditions.
Eller det finns ett fokus på det mänskliga intellektet.
And there's a focus on the human intellect.
Men väldigt lite fokus på det.
But there's so little focus on the Bible.
Att undervisa Bibeln systematiskt.
To teach the Bible systematically.
Vi ska slå upp andra Timoteus 3 och verserna 16 till och med 17.
We'll look at 2 Timothy 3 verses 16 to 17.
Andra Timoteus 3.
2 Timothy 3.
Och verserna 16 till och med 17.
Verses 16 to 17.
Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet.
All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.
För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
Där står det att hela skriften är utandad av Gud.
Says that the whole scripture is given by inspiration of God.
Och vi kommer till det alldeles strax i predikan.
And we'll come to that in this sermon.
Men det står att den är nyttig för fyra olika saker.
And it says that it's profitable for four different things.
Undervisning.
For doctrine.
Snälla någon, jag kan ju allt.
Well, you know, I really know everything.
Skulle det finnas någon som kan undervisa mig om någonting?
Could anyone teach me about anything?
Bestraffning.
And for reproof.
Vad är det för ett ord?
What's that?
I Sverige kallar man det för kriminalvård. Man vårdar kriminell. Och straffar dem inte.
In Sweden we say that we take care of the criminals. We don't punish them.
Så bestraffning, vad är det för ett gammaldags ord?
So to punish. That's a very old fashioned word.
Upprättelse.
Correction.
Det betyder att man måste ha fallit från någonting.
This means that you have to be have fallen from something.
Men vänta nu, jag har väl aldrig fallit.
But wait a minute, I haven't fallen.
Jag är ju på toppen hela tiden.
I'm at the top all the time.
Där behöver man ingen upprättelse.
I don't need any correction.
Fostran var ju för gammaldags ord. Det gjorde man på 1800-talet, då fostrade man människor.
To correct, they did that in the 19th century.
Men det här är liksom ord som på något sätt liksom inte riktigt hänger ihop med den moderna människan.
These are words that that modern man really doesn't like.
Om man nu spetsar till det lite.
To bring it to the point.
Och ni förstår också att jag blandar in lite sarkasm ibland.
And you understand that I'm a bit sarcastic at times.
Och lite ironi.
A bit ironic.
Det tillhör språket.
It's part of the language.
Men poängen är.
But the point is
att vi vill få er att inte somna under predikan.
That I'm trying to keep you awake during the sermon.
Men Bibeln har auktoritet.
But the Bible has authority.
För alla de här sakerna.
For all these things.
Och den är den enda och slutliga auktoriteten.
And it's the only and final authority.
På alla områden som den talar.
In all areas that it deals with.
Det är vår utgångspunkt.
And that's our starting point.
Finns bara två typer av auktoritet.
There are only two different kinds of authority.
Det finns en äkta auktoritet.
There's true authority.
Och den finns hos Gud.
And we find that with God.
Gud delegerar sin auktoritet.
And God delegates his authority.
Både på det sekulära planet.
Both in secular matters.
I form av regeringar och styrande människor.
When it comes to governments and people who are ruling and charge.
Också på det andliga planet.
And also in the spiritual, on the spiritual level.
Genom ledare och olika gåvor i församlingen.
Through leaders and different gifts in the church.
Och sen finns det också en, vad jag kallar för en förfalskad auktoritet.
And then there's a forged authority.
Eller en stulen auktoritet.
Or a stolen authority.
Och det är Satans auktoritet.
And that's Satan's authority.
Och med, det är med den auktoriteten som han styr hela världen.
And he's ruling the entire world with his authority.
Grekiskan använder ordet kosmos.
And the Greek is using the word kosmos.
Och det betyder ett ordnat system.
Which means an ordered system.
Men det är ett ordnat system som är separerat från Gud.
That is an ordered system which is separated from God.
Som är i uppror mot Gud.
Which is in rebellion against God.
Som är emot det som Gud säger och gör.
And is against what God is saying and doing.
Och där står det att han är denna världens Gud.
And it says that he is the God of this world.
I andra Korintherbrevet 4:4.
In 2 Corinthians 4:4.
Vi sitter inte till doms över Bibeln.
We don't judge the Bible.
Det är Bibeln som dömer oss.
The Bible is judging us.
I Hebreerbrevet 4:12.
In Hebrews 4:12.
Står det att skriften är skarpare än något tveeggat svärd.
It says that the scripture is sharper than any double-edged sword.
Den delar själen från anden.
Dividing the soul and the spirit.
Det mänskliga från det gudomliga.
The human and the divine.
Det gamla och den nya naturen.
The old and the new nature.
Allt detta åstadkommer Guds ord.
And the word of God is doing all this.
Och den gör det med auktoritet.
And it's doing it with authority.
Men det är Guds auktoritet.
But it's the authority of God.
Det är en äkta auktoritet.
It's true authority.
Så det är den första punkten.
So that's the first point.
Den andra punkten.
And the second point.
Det är att Bibeln är felfri.
Is that the Bible is infallible.
Och en del säger, jo men det tror jag också.
And some people say, well, I believe that too.
Men bara på de andliga områden.
But only when it comes to spiritual matters.
När Bibeln talar om historia.
When the Bible deals with history,
arkeologi, geografi,
geography,
eller några sådana saker,
or any matters like that,
för att inte tala om vetenskap,
not to speak of science,
då är man helt utdaterad.
Then it's completely outdated.
Jag inser att Bibeln inte är tänkt att vara en textbok för oss.
And I realize that the Bible is not meant to be a handbook to us.
Att vi kan gå i skolan och allt vi behöver är Bibeln.
That we can go to school and all we need is the Bible.
Men allt Bibeln säger på ett område är sant.
But everything that the Bible says in a certain area is
om
true.
Om det inte verkar vara så.
And if it seems not to be that way.
Har det att göra med att vi antingen feltolkar Bibeln.
Then we either read the Bible the wrong way.
Eller att de som hävdar någonting som står i strid med det har fel.
Or if people claim something that doesn't agree with it, they are wrong.
Eller både och.
Or both.
Men Bibeln har inte fel.
But the Bible is not wrong.
Bibeln hävdar själv att den är inspirerad och är Guds ord.
The Bible says itself that it's inspired and is the word of God.
Men de flesta människor håller sig till delvis frihet. Förlåt mig, delvis felfrihet.
Most people think the Bible is infallible in parts.
Vi kan slå upp ett skriftställe här i Johannes evangeliet.
Look at a portion in the Gospel of John.
Det tredje kapitlet.
Chapter 3.
Och vers 12.
Verse 12.
Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur ska ni nog kunna tro när jag talar till er om det som hör himlen till?
If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things?
Om Bibeln inte var sann angående de dagliga detaljerna.
If the Bible is not true about the details of life.
De jordiska tingen.
About earthly matters.
Hur ska jag då kunna tro på den när det gäller andliga ting?
Then how could I believe it about spiritual matters?
Och himmelska saker.
And the heavenly matters.
Ni ser hur det hänger samman.
You see how it all comes together.
De flesta utbildningsanstalter idag.
And most
för präster och pastorer.
Seminars for pastors and priests today.
Om de inte, antingen så tror de inte alls på Bibeln.
They either don't believe the Bible at all.
Eller så tror de på någonting som vi kallar för delvis felfrihet.
Or else they believe in something that's called partial infallibility.
Men otro och tvivel är någonting vi måste kämpa mot.
But unbelief and doubt is something that we have to struggle with.
Det är nämligen så att det är som ett dominospel.
Because it's like a domino game.
Du vet, man petar till en sån här dominobricka.
You know, if you touch one of the
bricks,
yeah.
Så ramlar en på den nästa och på nästa och på nästa.
Then one falls on the next and the next.
Så är det mot.
And it's the same with unbelief.
Har Gud verkligen sagt?
Did God really say?
Jo, vissa saker.
Yes, some certain things.
Men kanske inte alla saker.
But maybe not all the things.
Vi måste vara väldigt försiktiga.
We must be very, very careful.
I Europa i mitten på 1800-talet.
In Europe in the mid 1900s.
Närmare bestämt, 1800s. Närmare bestämt i Tyskland.
In Germany.
Så föddes vad vi kallar för liberal teologi.
The liberal theology was born.
Man började att ifrågasätta skriftens auktoritet.
And they started questioning the authority of the Bible.
Man började ifrågasätta Bibelns felfrihet.
The infallibility of the Bible.
Och det liksom genomsyrade hela Europa.
And this permeated all Europe.
När Levi Petrus, grundaren av den svenska pingströrelsen, gick på bibelskola år 1900.
Levi Petrus, the founder of the Pentecostal church in Sweden, he went to Bible school in the year 1900.
Så var han helt bedrövad över den tyska liberalteologins frammarsch i svenska utbildningsinstitut redan då.
And he was so saddened by liberal theology, how dominated in the schools already at that time.
Och jag kan lova er.
And I can promise you.
Att det har inte blivit bättre.
That it is not better today.
Så tacka Gud för dem som vågade stå emot det.
So thank God for those who resisted it.
Van Nelson som var med oss här för några månader sedan.
Van Nelson who was here a few months ago.
Han besökte en sådan utbildningsanstalt i Sverige.
He visited one of these schools in Sweden.
Han fick tillfälle att tala i ett sammanhang.
And he was allowed to speak in somewhere.
En av professorerna kom upp till honom efteråt.
And one of the professors came to him afterwards.
Och sa att, vet du, det verkar som att du tror på Bibelns felfrihet.
And said, well, you know, it seems like you believe in the infallibility of the Bible.
Det gör jag också.
And he said, well, I do too.
Det är jag och en till.
It's me and another person.
Och det var 25 år sedan.
And that was 25 years
jag
ago.
Jag tror inte att det finns någon kvar.
I don't think there's anyone left.
Om de har gått i pension.
If they have retired.
Det finns inga som tror på Bibeln i Europa.
There are no people who believe in the Bible.
Ja, John Lennox gör det.
Maybe
Oxford.
John Lennox in
och
Oxford.
Och Alistair McGrath.
And Alistair McGrath.
Bara för att nämna några.
Just to mention a few.
Och i Sverige har vi Seth Erlandsson.
And in Sweden we have Seth Erlandsson.
Som var huvudöversättare för svenska folkbibeln.
The main translator of the Swedish folk Bible.
Och jag kommer inte ihåg vilket, det var något sammanhang, men jag tror att han var den enda akademiska personen i hela Sverige som trodde att Jesaja hade en författare.
I think
eller Jesaja har skrivit Jesaja bok.
He was the only academic in Sweden that believed that Isaiah was written by Isaiah.
Så otro och tvivel.
So unbelief and doubt.
Är ett dominospel.
It's like a domino game.
Många tror att Bibeln, i Bibeln hör vi Kristus allmänna röst.
Many believe that in the Bible we hear the general voice of Christ.
Det är inte orden som är inspirerade.
The words are not inspired.
Men vänta nu, ord utgör meningar.
But words make sentences.
Och meningar utgör stycken.
And sentences make portions.
Och stycken utgör böcker.
And paragraphs make books.
Och så vänder vi på det.
And then turn it around.
Boken består av stycken.
That the book consists of paragraphs.
Styckena består av meningar.
And the paragraphs consist of sentences.
Och meningarna består av ord.
And the sentences by words.
Och Matteus 4:4 säger vad?
And Matthew 4:4 says what?
Tro på att konceptet är inspirerat.
Believe that the concept is inspired.
Nej, det står vi ska leva av varje Guds ord.
No, it says that we should live by every word of God.
Låt oss slå upp Matteus 5.
So let's look at Matthew 5.
Och vers 18.
And verse 18.
Matteus 5, 18.
Matthew 5, 18.
Här säger Jesus följande.
And Jesus says.
Han talar om lagen.
He's speaking about the law.
Men när lagen används i de här sammanhangen så talas det inte om tio Guds bud.
But when the law is when they use the word law in this context, it's not about the Ten Commandments.
Utan det talar alltså om hela skriften.
But it's the entire scripture.
Och då säger han så här.
And he says.
Det står så här, amen säger jag er, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett.
For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled.
Vet ni vad det här ordet är för prick?
Do you know this jot, this word?
Det är den minsta lilla delen i det grekiska alfabetet.
It's the smallest part of in the Greek alphabet.
Man skulle kunna jämföra det ungefär med svenskans apostrof.
It's like the Swedish apostrophe.
Det är inte ens en bokstav.
It's not even a letter.
Men han säger inte ens detta ska förgå.
That is, it's not even that will pass away.
Och vet ni, det här på grekiska är det här ordet iota.
In Greek this word is iota.
Och det intressanta är nämligen då att det är därav vi får det svenska uttrycket jag fattar inte ett iota.
And we get a Swedish expression from that. I don't understand anything.
Nej. Och det är faktiskt kommer det då.
And it comes from this word.
Alltså jag fattar inte det minsta av det du säger.
I don't understand anything of what you say.
Och om ni inte tror mig så står det till och med i svenska folkbibelns fotnot.
And if you don't understand, if you don't believe me, it's even in the notes in this Bible translation.
Så Bibeln är verbalt felfri.
So the Bible is verbally infallible.
Varje ord.
Every word.
Och den är fullt felfri.
And it's completely infallible.
Det vill säga både gamla och nya testamentet.
And both the old and the new testament.
Både Jesu och Paulus skrifter.
And both the, what Jesus, the scriptures about Jesus and Paul's.
Och så vidare och så vidare.
And so on.
Så Bibeln har auktoritet.
So the Bible has authority.
Bibeln är felfri.
And it's infallible.
Och Bibeln är inspirerad.
And the Bible is inspired.
Vad innebär att Bibeln är inspirerad?
What does it mean that the Bible is inspired?
Vi talade förut om att all skrift är inspirerad.
We said before that all scripture is inspired.
Vad betyder all skrift?
And what does it mean, all scripture?
Det betyder all skrift.
It means all scripture.
Det går inte att misstolka.
You can't misinterpret it.
Men om inte allt betyder allt.
But if all doesn't mean all.
Då har människan än en gång blivit första pilot.
Then man again has become first pilot.
Ni har säkert sett de där kaxiga grejerna som man skriver på bilen.
I'm sure you've seen the stickers they put on the cars.
God is my co-pilot. Gud är andra pilot. Ja. Och liksom det här att det är jag som egentligen avgör vad som är rätt och fel.
I'm really the one to decide what's right and wrong.
Vad är inspirerat?
What is inspired?
Ja, börja och ifrågasätt det.
Just begin to question that.
Och var slutar?
Where do you end up?
Vi kan slå upp andra Petrus kapitel 1.
You can look at second Peter chapter 1.
Andra Petrus 1.
Second Peter 1.
Verserna 20 till 21.
Verses 20 to 21.
Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skrifterna kommer till genom egen utläggning.
Knowing this first, that no prophecy of scripture is of any private interpretation.
Ty ingen profetia burits fram genom någon människas vilja, utan ledd av den helige ande av människor talat vad de fått från Gud.
For prophecy never came by the will of man, but by holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit.
Om ni lägger märke till i vers 21.
If you notice in verse 21.
Så finns det här ordet att de var ledda av den helige ande.
Is there that they were moved by the Holy Spirit.
Och det är ordet för att vara ledd.
And this word moved.
Det är i grekiskan ferro.
It's the Greek ferro.
Och det betyder egentligen att bli buren av någonting.
really means to be carried by something.
Eller att bli, vad ska vi säga, framförd av någonting.
Or to be moved forward.
Samma ord hittar vi i Apostlagärningarna 27.
We find the same word in Acts 27.
Verserna 15 och 17.
Verses 15 and 17.
Och för många av er som är bevandrade i Bibelns värld kommer ihåg vad som hände där.
And many of you who remember what happens there.
Paulus är på ett skepp i Medelhavet.
That's Paul is on a ship in the Mediterranean.
Och det talar om hur det här skeppet blir framburet av vind.
And it says that this ship is borne by the wind.
Så på samma sätt som en segelbåt förs framåt av vinden.
And same way as a sailing ship is moved by the wind.
På samma sätt blev Bibelns författare framburna av den helige ande.
The same way the authors of the Bible were moved by the Holy Spirit.
Men under tiden var de inte inaktiva.
But meanwhile they were not inactive.
Många av er har varit med Svante ut och seglat.
Many of you have been sailing with Svante.
Och ni vet att det är vinden som gör jobbet.
And you know that it's the wind that does the job.
Men samtidigt är inte folket på båten inaktiva.
But at the same time people on the boat are not inactive.
Och det är precis samma sak här.
And it's the same thing here.
Att när de här författarna.
When these authors.
Så var det liksom bara en dag som någonting hände.
It was just like something happened one day.
Vi hittar inte pennan. Här är pennan. Oj, håller sig en sida. Åh, titta! Den bara skriver av sig själv.
It's just writing.
Åh, det kommer att bli Bibel. Bibel, Bibel.
There's a Bible here.
Det var inte så.
No, that's not the way it was.
De var aktiva.
They were active.
De var liksom, vi kan se deras personligheter.
And we can see their personalities.
Titta till exempel Matteus.
Look at Matthew.
Vad hade Matteus för ett jobb?
What was the job of Matthew?
Han var skatteindrivare.
He was a tax collector.
Han var den mest hatade människan på jorden.
He was the most hated man on earth.
Men vad skriver han väldigt mycket om i sitt evangelium?
But what does he write about in his gospel?
Pengar, förvaltarskap.
Money and stewardship.
Det låg honom nära om hjärtat.
Because he was close to his heart.
Och hur han upplevde hur hans liv blev förvandlat genom detta.
And he saw that his life was changed.
Petrus skriver en massa saker om floden.
And Peter writes a lot about the flood.
Men han var ju fiskare.
And he was a fisherman.
Det var helt naturligt att han talade om vatten.
Well, it's natural that he spoke about water.
Lukas var läkare.
And Luke was a teacher.
Och han
lägger doktor.
Han lägger väldigt mycket märke till olika saker.
And he notices many different things.
Han talar om Maria och Elisabet och hur de upplevde liksom sin när de havandeskap.
And he spoke about Mary and Elizabeth and when they were pregnant.
Han talar om detaljerna runt Judas död.
And the details about concerning the death of Judah.
Så vi ser hur de här personligheterna skiner igenom.
So we see how their personalities come through.
Men det var den helige ande som förde dem fram.
But it was the Holy Spirit that moved them forward.
Så vi säger att Bibeln har ett dubbelt författarskap.
So we say that the Bible has a dual authorship.
Det vill säga det finns en författare med stor bokstav.
That means that there's one author with a capital letter.
Gud den helige ande.
God the Holy Spirit.
Det finns många mänskliga författare med liten bokstav.
But there are many human authors with a small
small letter. Och här ser vi då profeterna och apostlarna och så vidare.
And we see the prophets and the apostles and so on.
Men Bibeln är felfri i sin original eller i originalskrift.
But the Bible is infallible in the original.
Aha. Så det fanns en inspirerad Bibel en gång i tiden.
Aha, so there was an inspired Bible once upon a time.
Och den finns inte kvar.
And we don't have this anymore.
Så det är bara en massa kopior.
So it's just a lot of copies.
Ja, och då kan du räkna med att det är mycket fel i dem.
And you can imagine there are a lot of mistakes in it.
5000 grekiska manuskript finns det.
There are 5,000 Greek manuscripts.
Det är ungefär en halv procent som skiljer sig åt.
And about half a percent is different.
Litet ord här och där för förtydligande.
Maybe a small word here and there to clarify things.
Något ord borttaget av någon anledning.
And some word that has been removed for some reason.
Kanske någonting tillagt bara för ett litet förtydligande och så vidare.
Maybe something was added just to clarify things.
Om man tar alla de här skillnaderna,
and if you take all these differences,
så får de i princip rum på ett A4-blad.
You can get them into one sheet of paper.
Finns inte en biblisk lära som är hotad?
No biblical doctrine is threatened.
Det finns ingenting som så att säga är motsägande.
And there's no contradiction there.
Det finns en hel vetenskap som jobbar med det här.
And there's an entire science doing research on this.
Varför har vi inte kvar originalskrift?
Why don't we have the original scripture?
Jag har en tanke om det.
And I have a thought about it.
Kommer ni ihåg Mose i öknen?
Do you remember Moses in the desert?
Han satt upp en kopparorm.
He put up this brass snake.
Därför att de blev bitna av ormar i öknen.
Because they were bitten by snakes in the desert.
Alla som tittade på kopparormen blev helade.
And those who looked on the brass snake were healed.
När det var klart så var prövningen färdig.
So when that was done, this trial was over.
Kopparormen var bara en bit metall som låg och skräpade i öknen.
The brass snake was just a piece of metal in the desert.
Vad gör folket?
So what do the people do?
De tar den här kopparormen.
They take this brass snake.
Och så tar de med sig den.
And they bring it with them.
Och när ni går till andra konungaboken.
And if you look at Second Kings.
Kapitel 18.
Chapter 18.
Och vers 4.
Verse 4.
Så står det att de tillbad den här kopparormen.
It says that they worship this brass snake.
Och de kallar honom för Nehustan.
And they call them Nehustan.
Ganska roligt namn.
Funny name.
Vi har en tendens att tillbe det skapade.
We have a tendency to worship the created.
Om ni någon gång har varit i Jerusalem.
Creation. If you ever been to Jerusalem.
Finns det en massa sådana här platser.
There are many places like this.
Som någon hävdar att de har hittat en liten flisa från korset.
Someone claims that they found this small piece from the cross.
Och där inne står folk.
And people are there in these places.
Och så är det någon där som liksom står och talar om liksom, jag pratar med Päivi Taskinen.
I spoke to Päivi Taskinen.
Och så liksom, det är bara, jag vet inte ens vad man gör.
And she says they don't even know what they're doing.
Det är bara tradition.
It's just traditions.
Helt plötsligt börjar jag tillbe en liten flisa från korset. Det var tro det korset.
Suddenly they start worshipping this small piece that they believe came from the cross.
Så vad jag säger är.
So what I'm saying
att
is.
Att om vi hade haft originalskriften hos oss.
That if we had the original scripture.
Så hade folk förmodligen ryckt av en bit från det och byggt ett litet tempel någonstans.
People would probably take piece from it and build a temple.
Den
somewhere.
Heliga sidan 74 finns i det här templet.
The holy page 74 is in this temple.
Det är svårt att översätta det. Okej, så det finns mera kopior med de här av Nya testamentet och Gamla testamentet än något annat antikt verk.
There are more copies of the Old and the New Testament than any other work from the antiquity.
Men ändå är det som att Bibeln kan inte vara sant.
And yet people say the Bible can't be true.
Men man ifrågasätter inte andra antika författare.
But they don't question all the other authors from the antiquity.
Varför är det så?
Why is it that way?
Därför att har Gud verkligen sagt.
Because did God really, why is it this way? It's because did God really say?
Ja, Gud har verkligen sagt.
Yes, God did say.
Så det ordet måste man ifrågasätta.
So you have to question that word.
Genom att förstöra det.
By destroying it.
Genom att förbjuda det.
By forbidding it.
Genom att förlöjliga det.
By ridiculing it.
Finns olika sorter.
It's different ways.
Så vi har en bibel som auktoritet.
So we have a Bible as authority.
Vi har en bibel som är felfri.
We have an infallible Bible.
Vi har en bibel som är inspirerad.
And we have an inspired Bible.
Men vi har också en bibel som är för det fjärde och sista tydlig.
But the fourth and last thing is that the Bible is clear.
Den är tydlig. Vi kan slå upp som avslutning här andra Petrus 3:16.
And we can look at Second Peter 3:16.
Det är nog bara en sida ifrån där vi var.
just one page from where we were reading.
Här talar Petrus faktiskt om Paulus.
And Peter is speaking about Paul actually.
Jag ska inte förklara termen postmodern.
I won't explain the term postmodern.
Om ni inte känner till termen.
But if you don't know this term.
Så får ni göra lite hemarbete där.
Then you can check it when you come home.
Men i princip säger postmodernismen så här.
But in principle postmodernism is saying.
Vi kan inte veta sanningen.
That it's impossible to know the truth.
Men när jag säger att vi inte kan veta sanningen, då har jag redan påstått någonting som jag säger är sant.
But if I'm saying that it's impossible to know the truth, then I'm already saying something which I claim is true.
Så med andra ord, postmodernismen har gigantiska problem.
So in other words, postmodernism have gigantic
problems. Det finns ingen sanning.
There is no truth.
Fråga ingenjörerna här, vi har tre av dem.
Ask the engineers here, we have three.
Om det finns en objektiv sanning.
If there's an objective truth.
När man bygger ett hus eller en bro.
When you build a house or a bridge.
Eller fråga en pilot.
Or ask a pilot.
Om det spelar någon roll om det är rätt eller fel att trycka på en viss knapp.
Is it right or wrong to push a certain button?
Eller fråga en kirurg om det är rätt eller fel att skära av en viss artär eller vad det nu kan vara.
Ask a surgeon if it's right or wrong to cut off a certain artery or something.
Gå och dra något gammalt över det. gammalt uttryck. jag menar, hallå! Alla vet att det finns en sanning.
We all know that that's the truth.
Vi bara flyr från den.
We just try to run.
Vi bara attackerar den. Vi bara attackerar den.
We just attack it.
Därför att det finns en levande Gud i himlen.
Because there's a living God in heaven.
Som har gett oss en bok.
And he's given us a book.
Som berättar om vad som är sant.
And he's saying what's true.
Har Gud verkligen sagt?
Did God really say?
Ja, Gud har verkligen sagt.
Yes, God did say.
Gud har talat.
God has spoken.
Och Gud talar.
And God is speaking.
Genom sitt ord.
Through his word.
Och här säger Petrus.
And Peter is saying
så gör han i alla sina brev, alltså Paulus då, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga, obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv, något som också sker med de övriga skrifterna.
So this is about Paul. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which untaught and unstable people twist to their own destruction, as they do also the rest of the scriptures.
Så postmodernisterna älskar den här versen.
So the postmodernists love this verse.
Nej, det går inte riktigt att förstå skriften.
No, you can't really understand the scripture.
Så den betyder för mig bara vad den betyder för mig, och den betyder något annat för någon annan.
So it means to me what it means to me and something else to someone else.
Men Bibeln skrevs till vanliga människor.
But the Bible was written to normal people.
Den skrevs, Nya Testamentet skrevs på Alexander den Stores typ av grekiska.
The New Testament was written in the Greek that was from Alexander the Great.
Och han ville att grekiskan skulle talas av hela världen.
And he wanted Greek to be spoken by the entire world.
Och han förenklade den på det sättet.
So he simplified it.
Så att alla skulle kunna förstå det.
And in this way everyone would be able to understand it.
Så Bibeln är inte tänkt att bara vara en bok för människor, någon slags elit.
So the Bible is not meant to be just a book for some kind of elite.
Men i andra Timoteus 2:15.
In 2 Timothy 2:15.
Står det att vi ska studera för att bevisa oss själva.
It says that we should study to prove ourselves.
Betyder inte att vi förstår Bibeln automatiskt.
It doesn't mean that we understand the Bible automatically.
Det kräver bön, det kräver disciplin.
We need prayer and discipline.
Det krävs ödmjukhet.
We need humility.
Men när jag gör det.
But as I'm doing that.
Så kan jag förstå.
I can understand.
Och jag älskar det här.
And I love this.
Att vi kan förstå Bibeln.
That we can understand the Bible.
Min gamla grekiska lärare han kallade det för 12-årsregeln.
My Greek teacher, he had this 12-year rule.
Vad tänker en 12-åring om den här skriften?
What does a 12-year-old think about this portion?
Och han säger, ofta har de rätt.
About this, and often they are right.
Det är vi som krånglar till.
We are just making things to
Men det betyder
difficult.
Inte att Bibeln inte är en djup bok.
But it doesn't mean that the Bible is not a deep book.
Vi kan studera den hela vårt liv.
We can study it all our lives.
Och sedan säga, jag vet ingenting så som jag borde veta.
And then say, I know nothing as I ought to.
Enkel. Tillräckligt enkelt för att barn ska förstå.
It's simple enough for a child to understand.
Tillräckligt svår för att teologer ska kunna brottas med den en hel livstid.
And it's difficult enough for theologians to wrestle with it all their
lives. Men den är tydlig.
But it's clear.
Så här summerar vi.
So now we summarize.
Bibeln vi har i vår hand.
The Bible that we have in our hand.
Är auktoritär.
It's an authority.
Den har auktoritet.
It's an authority.
Och den är sann i allt det den säger och uttalar.
And it's true. Everything that it says is true.
Den är felfri.
And it's infallible.
Betyder inte att vi alltid tolkar den rätt.
Doesn't mean that we always interpret it
betyder
the right
inte,
way.
Och det betyder inte heller att de som ifrågasätter det har rätt.
And it doesn't mean that the people who question it are right.
De kan hävda någonting falskt.
They can claim something that
den
is wrong.
Den är inspirerad.
And it's inspired
from pärm till pärm.
From beginning to end.
Och den är tydlig.
Cover to cover.
Den är tydlig.
And it's clear.
Det vill säga, den går att förstås.
Which means that you can understand it.
Av alla människor.
Everyone can understand.
Som är födda på nytt.
Those who are born again.
Den naturliga människan kan aldrig förstå Bibeln.
Natural man can never understand.
Spelar ingen roll hur mycket jag studerar den.
Doesn't matter how much I study.
Spelar ingen roll hur högt mitt IQ är.
Doesn't matter how high my IQ is.
Om jag inte född på nytt.
If I'm not born again.
Och den helige ande undervisar.
And the Holy Spirit is teaching me.
Då förstår jag inte ett jota.
Then I don't understand really anything.
Jag förstår inte den minsta lilla prick i mig.
I don't understand not even the smallest jot.
För i min stolthet.
In my pride,
som fallen människa,
as a fallen human being,
så vill jag inte erkänna
I don't want to confess
att det finns en levande Gud i himlen,
that there's a living God in heaven,
som har skrivit en bok,
who has written a book,
som talar om för oss hur vi ska leva,
which says to us, tells us how to live,
och hur vi ska lära känna vår skapare,
and how we get to know our creator.
Utan istället tror jag på lögn.
But instead I believe in a lie.
Har Gud verkligen sagt?
Did God really say?
Ja, Gud har verkligen talat.
Yes, God has really spoken.
Det är därför jag står här idag.
And that's why I'm here today.
Predikar hans ord.
And preach his word.
Därför ni sitter här idag.
And that's why you're sitting here today.
Ni tror att det här är böckernas bok.
Because you believe this is the book of books.
En annorlunda bok.
A different book.
Så det var vad vi hade att säga idag. Jesus, vi ber att du vill välsigna de här tankarna.
Jesus, we pray that you will bless these thoughts.
Tack för ditt ord.
Thank you for your word.
Tack för Bibelns auktoritet.
Thank you for the authority of the Bible.
Vi kan lita på den.
And we can trust it.
Den har något att säga.
And it speaks to us.
Tack för dess felfrihet.
Thank you that it's infallible.
I en splittrad värld.
In a world in conflict.
Tack för inspiration.
Thank you for inspiration.
Tack också för dess tydlighet.
And thank you for its clarity.
Vi ber att du välsignar detta i ditt namn.
And we pray that you bless this in your
name. Amen. Kort här. Vi tar en sång.
We have a song.
Men sen om vi bara lite snabbt kan ta stolarna och sen snabbt försvinna ut härifrån med jackor och allting. För vi har en grupp som står och väntar.
And then we have to take our coats with us and move the chairs.
Så att vi har lite tempo där.
So another group coming.